fiskarna att stiga i båten och fara i förväg över till andra sidan sjön, medan han själv sände iväg folket. När han hade skickat iväg dem gick han upp på berget för att få vara för sig själv och be. När det blev kväll var han ensam där. Båten var redan långt från land och hårt ansatt av vågorna eftersom de hade motvind. Mot slutet av natten kom Jesus till dem gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön, då blev de förskräckta och sa: "Det är ett spöke!" Och de skrek av rädsla. Men genast sa Jesus till dem.
Ja, det är en text som vi ska faktiskt gräva i under 4 söndagar. Se på Jesus. Och idag är det se på Jesus och inte dina omständigheter. Nästa vecka så handlar det om rädsla, så är det om svaghet och misslyckanden. Allt det här finns i den här evangelieberättelsen. Hur väljer vi att förhålla oss i svåra situationer? Tro, det här är en viktig poäng. Tro är inte att förneka omständigheterna, utan att vägra att det ska influera mitt liv. Tro, en gång till, tro är inte att förneka omständigheterna, utan vägra att låta dem influera mitt liv. Att leva som kristen, det är att göra Jesus till Herre. Han är vår frälsare, men han är också vår Herre. Och istället för att kastas hit och dit, det gör vi lätt, eller hur? Av sånt som händer i våra liv, sånt som vill prägla våra liv, så ska vi istället se på Jesus och följa honom. Se på Jesus är inte en religiös klyscha som ska sätta sig hos dig nu i gudstjänsten, i predikan, utan det är en biblisk uppmaning. Bibeln uppmanar oss att se på Jesus. Till exempel i Hebreerbrevets 12 kapitel. Se på Jesus. Ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Vad Gud som började och Gud ska slutföra vad han har tänkt med ditt liv. För länge sedan så hörde jag en predikant säga det här, och det satte sig direkt. Och han sa så här: du kan se på människor och du blir bara förvirrad. Du kan se på dig själv och du blir ännu mer förtvivlad. Eller så kan du se på Jesus och bli förvandlad. Ett par saker som jag vill stanna för i den här texten. Och det första vi stannar inför är att Herren är större än allt vi möter. Herren är större än allt vi möter. Jag kan ta nästa bild där uppe. Herren är större. Och sen bibelordet. Vi landar i texten där. Det står att båten var redan långt från land och hårt ansatt av vågorna eftersom de hade motvind. Se på Jesus oavsett vad vi möter. De här lärjungarna som är ute på sjön, de flesta av dem är väldigt erfarna fiskare. Och det här var vågor på den här sjön som med lätthet kunde kantra båtar och orsaka stor förödelse. Sjön var känd för det. Så det var verkligen en kamp på liv och död för lärjungarna. Och vi läste i texten, de var långt från land. Alltså, alternativet var inte att återvända till land, utan i där de befann sig så var det kamp. Kamp på liv och död. Ibland ställer vi oss frågan, du har ställt den också. Hur ska jag orka det här? Eller? Hur ska jag orka ta mig igenom detta? Det kan vara ett tungt besked från en läkare. Du har väntat på det med bävan. Det kan vara en långvarig relation som trasat sönder. Du vet varken in eller ut. Förr eller senare möter vi det i livet som vi inte har förberett oss på. Utan det slår oss i ansiktet. I psalm 138 står det så här om Gud. Du har gjort ditt ord och ditt namn större än allt. När jag läste det här kände jag, wow. Du har gjort ditt ord och ditt namn större än allt. Som pastor i 20 år snart så har jag mött olika livserfarenheter hos människor. Människor som inte har lång tid kvar att leva. Människor som har förlorat någon som har stått dem nära. Och det är ett stort tomhål. För 4,5 år sedan tog en vän till mig livet av sig. Jag minns fortfarande när jag sitter med min telefon i handen och får beskedet av hans mamma att Johan har hängt sig. Jag hade stått vid hans sida utan att kunna göra någonting. Och den här morgonen, jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Några timmar senare så sitter jag i Birgittas hem, mammans hem i Borås. Jag sitter där både som professionell pastor, ska försöka vara professionell pastor, och som en sörjande vän. Jag skulle hålla begravningen ett antal veckor senare och det var en av de tuffaste begravningar som jag hållit i. Att begrava en ung människa som har tagit sitt liv. Vad som är avgörande för oss, hur vi förhåller oss i situationer som uppstår i våra liv, det är vem Jesus är för oss personligen. Det är där det bottnar i. Vem är Jesus? Om vi inte personligen känner hans namn, så är det mörker för tvivlan. Det är mörker och förtvivlan. Den kvinna som, du kan ta nästa bild. Den kvinna som sitter framför mig, en kvinna som har åldrats oerhört snabbt. Det enda jag kunde göra, det enda jag kunde säga till henne, det var att du måste gå till Jesus med det här. Hennes son hade varit pastor. Kvinnan själv var inte en personlig kristen, men funnits där lite i utkanten och hade tro på Gud. Nu för första gången, vad jag visste i alla fall, så fick hon be i Jesu namn. I det namn som Bibeln säger är över alla andra namn. Det står i skriften att Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälser dem som har en bedrövad ande. Det är inte att ägna sig åt verklighetsflykt genom att se på Jesus. Men det handlar om att vägra låta de omständigheterna influera mitt liv. Det är den stora skillnaden. Det handlar om att leva i tillit till att Jesus är större än allt vi möter. Jag vet att allt blir som förut, så det hjälper inte att be. Jag hade ställt frågan till den här personen, en fråga jag ställer till så många människor: vad vill du att Jesus ska göra för dig? För de frågar Jesus ofta ställer inför situationer som är väldigt uppenbara. För det handlar om tillit till Jesus. Att Jesus är större än det som du befinner dig i. Någonting reser sig i mig när personen säger det här. Och jag säger: så du säger att detta inte är möjligt för Jesus. Se på Jesus som har makten att frälsa. Tillbaka till texten i Matteus 14, det står: mot slutet av natten kom Jesus till dem gående på sjön. När är det slutet på natten? När det är som allra mörkast. I en bibelöversättning står det fjärde nattväkten, och det är precis innan gryningen. Det är då det är som allra mörkast innan det vänder. Då kommer Jesus. Han kommer gående på sjön. Det här är en mycket intressant detalj. För det handlar inte bara, för han är ju Gud. Sann Gud och sann människa, så han är herre överallt och gör vad han vill. Men att han går på vattnet handlar inte bara om att han liksom demonstrerar att han kan gå på vatten. Utan det handlar om herravälde. Han går på det upproriska vattnet. Som också är en bild på vad djävulen har gått på med i våra liv. Vad han gör i den här världen. Det stormar. Det är förödelse. Jesus visar sin makt. Min storebror, de första åren när jag var liten, så bodde vi i våningssäng. Han bodde över mig och under mig. Han älskar att berätta läskiga historier för mig. Är det någon som känner igen det där? Och fastän jag visste att mamma alltid kom när jag ropade, för gjorde hon det här: mamma! För i min fantasi så målades det upp en massa monster där i mitt rum. Känner du det här? Det är något under sängen här. Så mamma kommer in och vet när, så bara tänder hon ljuset. Och då ser jag att det finns ingenting där. För så är det, när ljus får koppa så måste mörker gå. Det är en naturlag. Och det är också en andlig lag. Herren är större än allt vi möter. Min berättelse från barndomen, det var inga riktiga monster. Men det finns människor som lever i ett helvetiskt mörker. Som belägrar en människas själ. Jag ställer ofta frågan till människor: vad vill du att Jesus ska göra för dig? Vid ett tillfälle när jag ställer frågan så får jag inget svar. Det är för att den person jag tilltalade hade en förvrängd bild, en obiblisk bild av vem Jesus är. Är Jesus namn över alla andra namn? Ja. Det är vittnesbörd i Bibeln. Och Jesu uppståndelse ifrån det döda är garantin. Det är därför vi firar påsk varenda år. För om Jesus inte uppstod så finns ingen anledning till att fira påsk. Det finns ingen anledning att fira en död utan mening. Mot slutet av natten kom Jesus till dem gående på sjön. Det här är inte bara en berättelse som handlar om att Jesus går på vattnet och lärjungarna får se det. Jag tror att det är så. Men det finns ett ännu större djup. Det är för att Jesus visar sitt herravälde över allt djävulskt som orsakar förödelse i människors liv. Vad gör Jesus när han skickar ut dem på sjön? För det läste innan han hade befallt dem. Han sa inte bara, ja, om ni känner för det, åk ut på sjön lite. Han befallde dem. Det här var lektion i lärjungaskap. Jesus visste vad som skulle hända på sjön. Här handlar det om tillit. Tillit till honom som är större än allt vi möter. Den andra punkten då. Det första talade om att Herren är större än allt vi möter. Det andra, Herren är med oss i allt vi möter. Texten igen, Matteus 14, det står: när lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och sa, det är ett spöke. Och de skrek av rädsla, men genast sa Jesus till dem, var lugna. Det är jag. Och det här, det är jag, är faktiskt anspråket. Jag är den levande jag är. Jag är Gud. Det han säger, det är jag. Var inte rädda. Gud låter oss möta saker vi inte förstår. Ibland hör jag kristna säga att sjukdom och lidande kan vara Guds vilja. Men det stämmer inte med Bibeln. Det gör inte det. Det stämmer inte med vem fadern är. Det är mycket som pågår i vår värld som inte är Guds vilja. Mycket som pågår i människors liv som inte är Guds vilja. Ingenting av det som är ont är Guds vilja. Det är inte det. Det är inte Guds vilja. Varför kom Jesus? Varför kom Jesus till världen? Vad är Bibelns svar? Och i första Johannes brev så står det att Guds son har uppenbarats för att omintetgöra djävulens gärningar. När vi möter svårigheter ska vi se på Jesus som var då. Jo, han kom för att omintetgöra djävulens gärningar. Det är den Jesus som vi ska se på. När Jesus botar sjuka, när Jesus förlåter syndare, när Jesus kastar ut onda andar och uppväcker döda, så uppfyller han det profetiska ordet om honom. Han gick inte runt bara för att säga, hallå, jag är Gud. Utan han uppfyllde det profetiska ordet om den lidande Messias. Jesaja 53 i Gamla testamentet. I Matteus kapitel 8 kan man läsa en av många berättelser. När det blev kväll kom man till honom. Varför kom man till honom? Jo, för han var uppfyllelsen av det profetiska ordet. Det blev kväll kom han till honom med många besatta och han drev ut de onda andarna med sitt ord, sin auktoritet, på samma sätt som han gick på vattnet. Och han botade alla som var sjuka för att det som var sagt genom profeten Jesaja skulle uppfyllas. Och vad står det där? Jo, han tog på sig våra svagheter och bar våra sjukdomar. Jesus hade befallt, tillbaka till berättelsen i Matteus. Jesus hade befallt lärjungarna att fara över till andra sidan sjön med risken att det blev storm. Och det blev väldigt ofta och väldigt snabbt höga vågor. På ett par sekunder kunde det bli höga vågor på den här sjön. Jesus har kallat oss att följa honom. På samma sätt som de här var kallade att följa honom. Och Jesus hade befallt dem. Det är en befallning att vara kyrka. Och kyrka är att gå dit Jesus sänder oss att gå. Är ni med på det? Det är det kyrka. Mm. Och det är en befallning för oss att gå ut i en värld. Att leva i en värld som är desperat behov av evangelium. Och det är ingen mysig söndagsutflykt med picknick alla gånger. Utan det är storm. Det är förödelse. Och där ska Jesu efterföljare vara. Att vara lärjunge till Jesus, det innebär ett ytterst riskfyllt, inte riskfritt, riskfyllt liv. För kallelsen att säga, Jesus säger, gå. Det är att gå i det som är okänt för oss, men inte okänt för han. Förstår ni skillnaden? Och här handlar det om tillit. Vi måste känna honom för att kunna gå. Vi har vänner i vår församling som inte vet hur deras framtid ser ut, om det innebär död för sin tros skull. Det här blir väldigt påtagligt för mig när man lever nära människor som betalar ett väldigt högt pris för sin omvändelse till Jesus. Och vi har dem mitt ibland oss. Lyssna, Jesu lärjungar var inte ensamma. Jesus, han var en bit därifrån. Vad gjorde han? Han bad. Vad bad Jesus om det? Det kan vi inte läsa i berättelsen. Men jag tror att väldigt ofta så bad han för de som skulle följa honom. Jag tror han bad för dem. Det är vad jag tror. Jag tror det. På samma sätt som lärjungarna skickades iväg ut på en sjö som blåser upp till storm, så sänder Jesus ut oss i en värld som är sargad. Där det är förödelse, där det är krigszon. För det är bara de som följer Jesus som har hopp. Förstår ni? Därför behöver världen dig. Gud låter oss möta saker vi inte förstår. Men lyssna, Gud styrker oss i allt som händer. Tillbaka till texten här. Men genast sa Jesus till dem, var lugna. Det är någonting med hans ord. När Jesus talar. När Jesus säger, var lugna, då kan man vara lugn. Om man ska säga, nu är det läge att vara oroliga. Då kan man vara orolig. Men Jesus säger, var lugna, var inte rädda. Det är jag. När det är som allra mörkast, för det var det här, då är Jesus där. När det är som allra mörkast är Jesus där. Carrie Ten Boom, som har skrivit boken Gömstället, som hennes familj, en holländsk familj, de gömde undan judar under andra världskriget. Hennes syster dör i ett arbetsläger. Själv så klarar hon sig. Hon berättar i en intervju. Det finns inget mörker som är för mörkt för Jesus. Wow. Det finns inget mörker som är för mörkt för Jesus. Den här situationen på sjön, Jesus har kontroll. En kristen har helig ande. Det är kristen teologi. Och den heliga ande är ingen känsla. Den heliga ande är ingen kraft. Den heliga ande är person. Det är Guds personliga närvaro. Att inte äga Kristus är att vara utan helig ande. Och då är det mörker. Det är bara mörker. Och det förblir mörker. Jag säger inte det för att skrämma, utan det är vad Bibeln säger. Gud är ljus, står det i första Johannes brev. Kapitel 1, vers 5. Och inget mörker finns i honom. Så där Gud inte är, där är inte ljus. Och vad innebär det då? Jo, det är mörker. För mörker är ju avsaknad av ljus. Mörker är frånvaron av ljus. När jag möter människor, jag möter människor ofta, ibland vet jag inte hur jag möter människor, jag bara hamnar i sammanhang. Och så får man förklara evangeliet, vem Jesus är och vad han kom för att göra. När jag ber känns det så bra. Det fungerar varje gång. Kvinnan som står där framför mig och Gunlis där hände i veckan, så hade det minst sagt tufft i livet. Men hon berättar att när hennes mormor hade dött så hade hon börjat be till Gud. Och så sa hon, det fungerar varje gång. Och så berättar hon den här känslan hon hade fått när hon kommit till några vänner som var kristna. När hon kliver in i deras hem. Så var det någonting där som inte hon var van vid. Vet du vad det var? Det var Guds närvaro. Och Guds närvaro stavas F-R-I-D. Frid. Frid. Och jag är som jag är. Jag ställer frågan, vill du alltid ha den här friden inom dig? Och så förklarar jag att den här friden är Jesus Kristus. Vad svarar hon, tror ni? Ja, det vill jag. Och så ber vi. Och du vet, det oerhört som händer när man ber med ett uppriktigt, ärligt hjärta, det är att en synd blir förlåten. Det är det största att få. Syndernas förlåtelse. Och så kommer den helige ande och ger vissheten om att man är ett Guds barn. Och när vi har bett så säger, och jag känner det från topp till tå. Den helige ande är frid. Därför att den helige ande ger oss Kristus. Förstår ni? Den helige ande ger oss Kristus. Därför behöver man bjuda in helig ande. Bjuda in honom som är frid. Man kan be så här, helige ande, här är utrymme för dig. Kom, kom. Frid är ett tillstånd som ska regera i oss. Det är inte något som ska komma och gå, utan något som är. Varför då? Jo, för Herrens frid är hans närvaro. Därför är frid någonting annat än känslor. Det är hans närvaro. Vänner, jag kommer till min sista punkt. Jag har talat om att Herren är större än allt vi möter. Och Herren är med oss i allt vi möter. Nu kommer en tredje punkt. Herren leder oss genom allt vi möter. Den punkten var väntad, va? Tillbaka till texten Matteus, så står det, de steg i båten. Petrus och Jesus. Det innebär, det måste vara så här att Jesus drog upp Petrus och stod han på vattnet igen. Han höll i Jesu hand och så stod han på vattnet. De steg i båten och vinden la sig. Det upproriska, det la sig. Och de som var i båten tillbad honom och sa, du är verkligen Guds son. Herren vet vad han gör i våra liv. Herren vet vad han gör. När vi inte vet, då vet han. Jesus hade befallt lärjungarna att fara över sjön. Varför då? Jo, jag tror för att växa i tillit till honom. När Jesus talar till dem, när de sitter i båten och är vettskrämda, så händer någonting med Petrus. Det händer någonting med honom. Och så säger Jesus, kom. För han säger så här, Herre, om det är du, så befall mig att komma till dig på vattnet. Befall mig att gå över det här upproriska. Och Jesus står på vattnet. Han står på det upproriska och så säger han, kom. Och han kliver över relingen och han går. Det här är en berättelse som är mer än att gå på vattnet. Det skulle vara häftigt att gå över Motalaviken i och för sig. Men det här är en djupare innebörd. Det är att vara en lärjunge som följer Jesus och lyssna, förhåller sig till omständigheter som han gör. Det är det lärjungaskap. Att få lära sig gå med Jesus. Ofta när vi läser den här texten så säger man, ja, Petrus han sjönk. Ja, det är sant. Men vi glömmer en sak. Han gick på vattnet. Han gick. Och varför gick han? Jo, han hade fått tillit till Jesus. För någonting som händer med honom när Jesus säger de här orden, det är att han ser ju bara Jesus. Han ser inte det som är runt omkring och så går han. Jesus vill leda oss på samma sätt som han gjorde med Petrus. Det kan vara enormt av stormande i våra liv, men Jesus står på dessa vågor och så säger han, kom. Han säger, kom till dig. Vi möter mycket i livet som inte är av Fadern. Och det är viktigt att göra valet att ha tillit till Fadern i alla livets omständigheter. För Bibeln säger att Gud är god. Gud är god. Det är mycket vi inte förstår. Men vi ska leva i tillit till att Gud är god. Så här står det i Jakobsbrevets första kapitel. Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer ner från ljusens far som inte förändras. Det är viktigt. Som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker. Jag hörde en svårt handikappad man svara på en fråga om inte han var besviken över att Gud inte helat honom. Han hade suttit rejält förlamad härifrån i 30 år. Han svarade så här: jag tror inte Guds vilja är att jag skulle bryta nacken och i stort sett bli förlamad. Jag vet att Guds vilja är helande, men jag är inte helad än. Så kom det här. Antingen får jag ett helande här i tiden, eller blir det då jag får min härlighetskropp i himlen. Den här mannen hade en tro som var förankrad inte i omständigheterna utan i vem han är. Och det är först när tron prövas rejält av svårigheter som det visar sig, vad är min grund? Var har jag min tillit? Jag gör ett val. Gud är god. Han är god. Och han vill det som är gott i mitt liv. Och det här han håller på med, det är också det han gör. Han använder allt som är i vårt liv. Och det formar oss. För vet du vad du ska bli, säger Bibeln. Du ska bli lik Jesus. Och han använder allt. Herren leder oss genom allt vi möter. Därför måste vi inta det som de här gjorde i båten. De började tillbe. Tillbedjan, det är att överlåta sig. Du kan inte tillbe om du inte överlåter dig. Att överlåta sig till Herren. Det händer någonting med lärjungarna. Och det gör det ju gång på gång med Jesus. Det är trösterikt. Det händer någonting gång på gång. De är inte färdiga. Vi är inte färdiga. Du är inte färdig. Hur är det, Sven-Gunnar? Du är inte färdig än. Du är på väg. Och det som var i båten tillbad honom och sa: du är verkligen Guds son. När vi läser det här som händer där på sjön, så måste du få ett tilltal till oss. Jag har en nyfrälst vän, han säger så här: vad kommer sen? Vad kommer sen? Vad kommer sen? Den hunger efter då, hunger efter Gud. Du måste ha den hungern efter Gud. Det är först då jag överlåter mig till honom som Herre som tilliten blir på riktigt. Det att säga ungefär så här: Herre, inte som jag vill utan som du vill. Inte som jag vill utan som du vill. 1981 så klev det in två tjänstemän från skattemyndigheten hos Halvars, på Halvars bilfirma. Och de plockar med sig allt av pärmar och han står snart anklagad för grova skattebrott. Och det vill säga att allt är falskt. Det fanns ingenting. Men du vet, han blev ruinerad. Totalt. Hans son Leif berättade för mig hur pappa förhöll sig i det här. Han överlät sin sak till Herren. Han överlät sin sak till Herren och han lärde sin familj, sina barn, att överlåt det som händer i ditt liv till Herren. Och det står så här i psalm 55: kasta din börda på Herren, han ska ta hand om dig. Han låter aldrig den rättfärdige vackla. Tio år senare så får han upprättelse av regeringen. Och han får 1 miljon i kompensation. Vad handlar det här om? Tillit. Att överlåta sitt liv, sina omständigheter till honom. Den här berättelsen vittnar också om att det är riskfyllt att följa Jesus. Det kan vara svårt att följa Jesus. Men det är alltid, alltid rätt att följa Jesus. Den som verkligen lät känna Gud vet att Gud aldrig överger sina barn. Det var predikan idag. Vad gör du när svårigheter möter dig? Hur förhåller du dig? Som jag sa i början, tro är inte att förneka. Men tro är att vägra låta dem influera mitt liv. Utan att se på Jesus, se på honom som är större än allt jag möter. Det att se på honom som är med mig i allt jag möter. Jag förstår inte allt. Men han är med mig i allt. Att se på Jesus. Och vi lever i förvissningen om att han är med mig genom allt. Kasta din börda på Herren, han ska ta hand om dig. Ska vi be? Helige Ande, tack för din närvaro. Gud, du är vår klippa, det är vad ditt ord säger. Det är vår fasta grund. Och jag ber för den som är här i gudstjänsten. Det där är saker och ting som just nu vacklar. Det där är stormande. Där man är på väg att gå under. Herre, jag ber att blicken ska lyftas på dig, Jesus. Helige Ande, jag ber för den som kom hit till tuffsad idag. Fylld av oro, fylld av ångest. Tack att du är här. Jesu namn.